så härligt med er. Ni lyfter oss in i Guds närhet med er lovsång. Så underbart, ungdomar. Gud välsigne er. Var frimodiga. Ja, vänner, det är 2 år sedan den 10 januari är det 2 år sedan jag började att vara vakanspastor i Vriksta, Philadelphia församling. Inte trodde jag att det skulle bli 2 år. Jag vet inte om jag hade lovat då. Men det har varit bra. 2 underbara år. Guds välsignelse. Jag har känt det. Jag har upplevt det. Och jag bara ville säga till er att jag tycker så mycket om er. Ni är underbara. Jag trivs i den här församlingen. Jag är också så tacksam för att vi får vara kvar här. Dela gemenskapen med er framöver. Och det känns så underbart gott nu att vi får hit en pastorsfamilj, Kristoffer och Linnea, som kommer. Vi har bett om en lösning på pastorsfrågan och nu äntligen om några veckor så är de här. Ja, på lördag nästa vecka. Och vi ska be mycket för dem. Vi ska välsigna dem och de ska få känna att de är riktigt välkomna. När jag har pratat med Kristoffer och vi har skrivit och vi har haft kontakt med varandra så känns det så jättepositivt med honom. Och han har drömmar, visioner för det som komma skall. Och han tror att Gud vill göra någonting här ibland oss. Jag hade tänkt att jag skulle predika om ett helt annat ämne idag. Jag var nästan säker på att jag ska predika om temat se jag står för dörren och bultar. Men så började Herren tala till mig och han sa till mig, nu har du 3 söndagar kvar då du ska predika som församlingens vakanspastor. Och då vill jag, sa Herren, att du ska dela med dig ett arv. Och jag tänkte, vad menar Herren med det? Men då påminner han mig om att när jag började min tjänst där så hade jag en upplevelse som var så stark. Herren sa till mig så här när jag kom in i kyrkan. Jag vill göra denna plats till en oas. Och det har levt kvar i mitt hjärta och mina tankar och mina böner. Och jag tänker så här att det är vad Herren vill för vår församling. En oas i den här bygden. Dit människor kan komma för att bli upprättade, frälsta, förvandlade, få nytt liv, bli helade. Och jag tror att Herren vill säga någonting till oss här idag. Kanske att det får leva kvar någonting i era tankar och beröra oss och leda oss framöver. Idag så är det ju kyrkoårets texter handlar ju om Johannes döparen och Jesu dop. Och jag ska läsa en av de texter som finns just i Markus evangelium. Och jag läser från Markus evangelium kapitel 1. Och några versar där. Börjar på vers 4. Och så läser jag 5 och sen hoppar jag till 7 och 11. Jag vet inte om ni som sköter bilden kan få fram de här bibeltexterna. Markus 1, 4-5. Och jag läser ur Folkbibeln 15. Så kommer det upp någon annan översättning så vet du att det finns ju olika översättningar. Och det kan vara bra att jämföra. Nu läser jag. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Hela Judéens land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom och de bekände sina synder. Och döptes av honom i floden Jordan. Och så går vi till vers 7. Han förkunnade. Efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att böja mig och lossa remmen på hans sandaler. Jag har döpt er med vatten. Men han ska döpa er i den helige ande. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han steg upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden kom ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Kom du upp på väggen? Nej, okej. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får mötas på det här viset i ditt hus. Lov sjunga ditt namn, du som är den högste. Läsa ditt ord och tala om dig. Och vi ber att det ord jag delar nu här skulle få bli någonting utav en inspiration och vägledning för ditt folk i Vrigstad. Tack Herre för att du är med, du öppnar våra sinnen och du vill låta ditt ord vara levande ibland oss. I Jesu namn. Amen. Ja, man kan fråga sig, varför i hela världen ställde sig Johannes döparen inte på gatorna i Jerusalem och predikade? Varför går han ut i öknen? Där fanns ju inte någon att predika för. Alltså som predikant vet jag ju det att man måste ju ha några som lyssnar. Men Johannes gick ut i öknen för att predika. Jag vet inte hur det började. Kan hända att Johannes fick predika för sig själv de första gångerna. Det är alltid så med en ringa begynnelse. Att man får börja enkelt. Kanske stod Johannes där och predikade ut det budskap Gud hade lagt på hans hjärta. Det ekade bland bergen. Men ingen annan än änglarna från himmelen och Gud hörde honom. Kanske några djur undrade vad det var för någon tok som stod där. Området där Johannes döparen predikade låg öster om Jerusalem. Ut med Döda havet, alltså mellan Jerusalem, Döda havet och Jeriko och Jordanfloden. Området som är mycket av öken är ett av de västa på jorden, har man sagt. Jag var där för inte så länge sedan, jag kan intyga att det växer inte mycket där. Det är hett som bara den. Det är en kalkstensöken. Och klipporna är heta som ugnar och hettan gör att det ligger ett dis över marken. Det var så där Johannes befann sig, i ett område så långt bort från händelsernas centrum som man någonsin kunde komma. Men snart ändrade sig allt. Folk började strömma ut till öknen för att höra Johannes döparen predika. Och för att bekänna sina synder och omvända sig och bli döpta. Det kom folk från Judeen, Jerusalem. Ja, det läste jag om här från Markus evangelium. I Johannes evangeliet så läser vi om att det kom folk ända från Galileen. Och du vet de här, några av Jesu lärjungar. Simon Petrus, Johannes, Andreas, Filippus och några till. De var där ute. I öknen, vid Jordanfloden, blev döpta utav Johannes. Där ute i vildmarken skapade Gud en oas. Och människorna kom dit. Man längtade. Man kom i skaror. Ja, det beräknas att det fanns, att det kan ha varit upp till 1 miljon människor som sökte sig ut i öknen. För att möta Johannes döparen. Att Gud väljer att tala till sitt folk ute i öknen är säkert inte en slump. Bruset från den jäktiga och stressiga vardagen behöver tystas. Gud talar på ett annat sätt än vad denna världen gör. Den här världen pumpar på. Hela tiden med information, med krav och förväntningar. Men Gud bjuder sitt folk ut i öknen och i stillheten. Och ut i öknen fick budskapet om det nya gudsriket tid att landa i människors sinnen och hjärtan. Det fick möjlighet till att omvända sig. Ja, öknen, vildmarken kan vara vaggan för Guds rike. Jag har berättat tidigare om mina drömmar. Jag drömmer ibland om Guds förrådshus. Och jag var i förrådshuset en liten stund i natt. Och du vet, jag har gått där, jag har träffat ängeln som vill dela ut gåvor. Och han har sagt till mig att du ska ta svärdet med dig när du går upp och predikar Guds ord. Och du ska ha med dig ögon för att se vad ordet säger. Och du ska ha smorda ögon och öron för att höra och se vad anden säger. Men idag, eller i natt, så sa en ängel till mig i drömmen. Jag tror inte att det var på verkligheten, men jag tror att det var någon form av en upplevelse. Då sa någon till mig: jag vill föra dig längre. Och då såg jag en trappa. Och jag såg att det var en trappa med en röd matta. Och jag hörde stig högre upp. Och när jag steg upp där uppe i det rummet så sa Herren: här är ett rum berett för dig och din Gud. Det här jag vill tala till dig, och det här jag utrustar dig bäst. Jag tror att det är så att Gud har också förberett ett rum för dig. En plats. En stillhet. Där bara du och Gud kan tala med varandra. Där hans röst blir klarare än någonsin. Där bibelordet får tala in i ditt hjärta och in i ditt sinne. Där bönen får bli starkare och där du får lyssna in vad Gud vill med ditt liv. Och jag kände så här: jag vill gå med lätta steg, de trappstegen upp in i Guds närhet. Och så säger Herren: jag bjuder er alla att stiga högre upp. Det finns mer att få. Det finns mer att uppleva. Har du varit med om mycket? Det är bara början av det som Gud vill ge sitt folk. Det kan ibland upplevas som om vi kristna, likt Johannes döparen, är en röst i öknen. Vi befinner oss långt ifrån händelsernas centrum och vi upplevs inte relevanta av många människor idag. Många tänker så här: kyrkan är en kvarleva från en gammal tid. Vi lever i nya tider där religion inte längre har någon betydelse. Och skulle det vara religion så är det den religion jag själv skapar. Men låt oss då vara irrelevanta. Låt oss då vara den där ropande rösten i öknen. Låt oss då vara den som proklamerar omvändelse, frälsning och dop. Låt oss som Johannes döparen fortsätta att peka på Jesus som Guds lamm och den som döper i helig ande. Det är församlingens kallelse och det är vårt uppdrag. Att predika Kristus i en värld där man inte känner till honom. Som dog för våra synder och uppstod för att ge oss liv. Kan vår församling bli en sådan plats? En plats dit människor kommer för att dra sig undan pressen i vardagen. Och för att möta Gud och omvända sig. Och få ny kraft, nytt liv, helande. Ja, det är möjligt. Den här platsen kan bli en oas. För många, vår församling kan få bli den där platsen som människor verkligen söker efter och behöver. Vi upplevs kanske gammaldags, omoderna, men det kan komma nya tider. Då människor upplever: det är Jesus vi behöver. Till vem ska vi gå? Ja, till pingkyrkan, där vet vi att de förkunnar om frälsning, förvandling, hopp och liv. När den heliga ande är verksam är det ofta så att människor dras dit. Även om det skulle vara ute i vildmarken, långt borta från denna tidens puls. Ja, som jag sa, många ser kristen tro som något förlegat. Men jag tror på kristendomens återkomst. Jag tror på kristendomens återkomst till vårt land, till våra bygder. Räkna inte ut kristen tro. Räkna med att kristen tro är det mest relevanta som finns. Det kan komma en tid då människor kommer att stå på kö utanför våra kyrkor för att få höra det kristna budskapet och få möta Gud. Där Guds ord förkunnas och proklameras skapas en oas. En källa bryter fram av hopp. Gud uppenbarar sig. Men vi behöver förkunna Kristus som Johannes döparen gjorde i öknen. Han förkunnade Guds ord. Och det andliga skeende som blev utav att han förkunnade Guds ord, det var det som förvandlade människor. Och vänner, vi bygger inte vårt arbete på känslor. Vi bygger inte heller vår andliga verksamhet på religiös underhållning. Vi tror inte att det kan hjälpa människor att få en stunds kick, även om vi naturligtvis kan erbjuda människor det. Vi tror att sanningen ska göra människor fria. Vi tror att budskapet om Jesus Kristus är det som förlöser. Och så här säger Paulus i Romarbrevet 10, verserna 14 och 15. Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Ja, Paulus ställer frågan, hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Vi har en uppgift som Guds församling. Och det är att förkunna Jesus Kristus. Genom alfakurser, genom att vittna personligt, genom gudstjänster och möten, genom alla möjliga sammanhang ska vi berätta om Jesus Kristus. Han är världens hopp. Och han är vår stolthet. Han är vår glädje. Det är han vi berömmer oss av. Låt oss predika Kristus. Och när vi predikar Kristus så föds tron in i människors hjärtan. Johannes ropade ut budskapet om omvändelse, dop och talade om Jesus. Jesus var större än Johannes och det måste vi också inse. Jesus är större än vi själva. Vi kan göra mycket. Vi kan sjunga, vi kan tala, vi kan göra många fina saker i Guds rike. Men det är bara Jesus som kan förvandla. Det är bara Jesus som kan hela. Det är bara Jesus som kan upprätta människor. Och vi pekar på honom, precis som Johannes döparen. Och vi säger, se Guds lam som borttager världens synd. När Guds ord predikas påverkas människor och något sker. Och vi behöver predika Guds ord med kraft och med skärpa i den här tiden. Mötet med Jesus förvandlar oss och gör oss till nya människor. Vi får nytt liv, vi blir förvandlade. Kanske flera skulle kunna berätta om en sådan upplevelse. Mötet av Jesus förvandlade mig, gjorde mig till en ny människa. Vi vill se människor söka sig till Gud i Vrigstad. Vi vill se svenskar och nysvenskar ta emot Jesus Kristus. Vi vill se dem glädja sig i Jesus Kristus över att fått sina synder förlåtna och ett nytt hopp. Men vi ser inte bara Johannes som predikar där ute i öknen. Det skapade ju en oas. Men i den oasen så ser vi också dopet, vattnet, källan som bryter fram mitt ute i öknen. Johannes dopet var ju ett reningsdop. Man bekände sina synder och omvände sig. En källa till rening. Och enorma mängder av människor blev döpta av Johannes. Jag tänker bara, hur fixade Johannes att döpa alla dessa? Hur såg han ut? Han måste befunnit sig i vattnet större delen av de här åren han var där ute. Hur såg huden ut? Hur var han? Växte det fjäll på benen? Ja, vi vet inte. Men han döpte och döpte och döpte. Och även Jesus kom för att bli döpt. Och även om Johannes som kände sitt inre att Johannes är verkligen att Jesus inte behövde bli döpt. Han döpte Jesus. Jesus visste att det var Guds väg för honom. Inte för att han själv behövde bli döpt. För dopet var ju en reningskälla. En källa där man bekällde sina synder och omvände sig. Och Jesus hade inte gjort någon synd alls. Men Jesus ger ett exempel för människan. Och han går in i människans ställe. Och där visar Jesus att vi behöver en reningskälla. Vi behöver bli renade från vår synd. Han visade vägen till en välsignad upplevelse. Omvändelse och dop hör ihop. Och till de undrande skarorna där på pingstdagen i Jerusalem säger Petrus: omvänd er, Apostlagärningarna 2:38. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Det dop vi döper som församling är annorlunda än det dop som Johannes döparen döpte. Vi döps för att tillhöra Kristus Jesus. Vi begraver vårt gamla liv och uppstår till ett nytt liv. Där i Jordan, vid Jordans strand. Du kanske har stått där också. Jag var där nyligen och stod på dopplatsen. Och jag vet att det var nog där antagligen som Israel gick över Jordanfloden en gång tillsammans med Josua. Man gick från död till liv. Man gick in i löfteslandet. Man tog nya steg på andra sidan. Och så är det med dopet. Jag begravs från det gamla livet och uppstår till ett nytt liv. Att döpas innebär också att vi döps in i Guds församling till att bli lemmar i Guds församling. Får vi säga det så är det tydligt och klart att det finns inga odöpta medlemmar i Kristi församling. Gud vill att vi ska vara döpta till Kristus. Det är vår identitet. Och jag skulle vilja säga till dig, om du inte ännu har tagit det här steget, kanske det är dags för dig att döpa dig till Kristus och bli en del av Kristi församling. Många kan vittna om starka Guds närvaro i samband med dophögtid. Sitt eget eller andras. Jag minns hur det var. Jag som 15-åring gick på en konfirmandläger i Kortebo utanför Jönköping under juli månad. Och vi hade dop sedan i Allianskyrkan i Jönköping. Och jag, kanske några av er minns hur det såg ut i den gamla Allianskyrkan, lite annorlunda än den är nu. Men jag minns, jag kom ut där ifrån omklädningsrummet rakt ut i dopgraven. Och där stod Stig Wikström, en av lärarna och också rektor på Kortoboskolan. Och han frågade mig, tror du Christer på Jesus Kristus som din personliga herre och frälsare? Och jag svarade ja. Och då frågade han om jag vill bli döpt. Och då sa jag ja. Och då döpte han mig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och han sänkte mig ner i vattnet. Och när jag steg upp och stod där i vattnet så kom det bara glädjetårar. Jag tjöt av glädje. Jag grät hela eftermötet. Och jag kommer ihåg den gamla missionsförståndaren Knut Svensson var med på mötet. Och han kom och han la sina händer på mig. Så sa han, Christer, vad månde bliva av ditt liv? Och så bad han en bön över mig. Och jag vet hur berörd jag var av Guds ande vid min dopupplevelse. Nu kan det hända att inte du hade en lika stark upplevelse när du döptes. Men du ska vara förvissad om att det alltid händer någonting i andens värld. När någon döps till Kristus, till ett nytt liv i honom. Och inte så länge sedan hade vi ju glädjen att få döpa Mustafa till Kristus. Det var en härlig stund Mustafa när vi döpte dig här. Och Gud rörde vid oss, vi som var där. Det var både tårar och glädje och hopp om att du ska få uppleva Guds ledning framöver med ditt liv. Vad må det bliva av ditt liv? Ja, Gud har mycket beredskap för oss om vi vill gå hans vägar. Gud vill att dopkällan ska få påla här i vår kyrka. Vi skojade om det här om dagen på bönemötet och vi sa att egentligen skulle det vara fullt av vatten hela tiden. Men du sa Ingvall att det går inte för det läcker, så det går inte riktigt så. Men vi kan väl liksom vara beredda på att vi kan få fylla på det här vattnet gång på gång eller fixa den där läckan så att dopgraven är öppen så att vi kan få döpa människor till Kristus i skaror. För jag tror att det är vad Herren vill. Vid dopkällan, vid dopet upplever vi en oas av glädje, en oas av Guds närvaro. Tänk att få se förvandlade liv. Och jag bara drömmer om det. Och nu kommer tankarna till mig från en dopförrättning vi hade i Afrika. Vi var på besök i Zimbabwe, vi bodde i Swaziland då. Men vi var uppe en helg och hälsade på i Mashvingo. En plats där jag hade varit med och bildat en församling tillsammans med en av de afrikanska pastorerna Charles Josiah. Och nu var det många som skulle döpas. Det var en lång kö som stod vi hade utomhusdop vid en damm. Och det var massor med människor. Och man dansade in i dop, ner i dopgraven. Och man döpte. Och man ropade och man jublade inför Herren. Och så kommer det en kvinna. Hon är inte så där snabb nere i vattnet. Men när hon står där och man uttalar Jesu namn över henne så plötsligt börjar demonerna inom henne göra sig till känna. Hon slänger sig på pastorn och försöker dränka pastorn och de som står i vattnet. Men då börjar församlingen be till Gud. Då börjar församlingen proklamera Jesu namn. Och plötsligt händer det. Kvinnan blir stilla och lugn och förändras. Det finns en kraft i Jesus namnet. Det finns en kraft vid dopkällan. Det finns en kraft när man proklamerar Jesus och döper människor. Men så ser vi också något ytterligare. Vi ser duvan som kommer ner över Jesus. Och det är en bild på vad som händer när vi kommer till tro. Vi blir födda på nytt, säger Jesus i Johannes 3. Anden föder oss på nytt. Vi får Jesus på insidan. Och i psalm 43 står det. Han lade en ny sång i min mun. En lovsång till vår Gud. Och det är det som är så underbart. När Gud verkar ibland sitt folk så föds en ny sång. Gud vill ha ett folk som är glada. Gud vill ha ett folk som kvittrar av glädje. Jag tänker på duvan som sänkte sig över Jesus. En bild på fågelsången. Och det är just den kvittrande fågelsången i Guds församling som den heliga ande vill skapa. Vi behöver bli lite vilda ibland, Guds folk. Vi behöver hoppa ibland över bänkarna av glädje och dansa av glädje inför Gud. Åter tillbaka till Afrika. Jag glömmer aldrig en långfredag. Jag var predikad i Magweko, en församling i den stora staden Bulawayo. Och plötsligt i gudstjänsten så börjar man dansa. Du vet, man dansar till Guds ära. Man gick runt i bänkarna. Man flyttade på stolarna. Man dansade omkring och jublade av glädje. Och tänk om det kunde bli lite mer av den där vilda glädjen och entusiasmen. En annan bild jag fick från Afrika just nu var när jag följde med en av de äldre, mer etablerade och stabila missionärerna till ett ungdomsläger. Och vi kom lite oväntat och vi dyker upp mitt i en gudstjänst där ungdomarna dansar, hoppar och skuttar till Guds ära och sjunger lovsång. Och så går den gamle missionären fram och så tittar han på pastorerna och säger han: "Det här passar sig inte i Guds församling." Och allting bara blev stilla och lugnt och man satt där. Tills vi hade åkt, då började man igen. Och jag säger så här, det finns alltid folk som vill bromsa vår glädjen och hålla tillbaka den. Men vad vi behöver, det är, vi behöver den där spontana glädjen i Guds församling. Och det kan bara den heliga ande föda fram. Han vill låta oss få glädja oss i Herren och bli lite vilda. Ett folk som skrattar, jublar och lovsjunger Herren. För fröjd är vår starkhet, säger Guds ord oss i Nehemja bok. På Guds oas hörs andens vingslag. En ljuvlig bris från Guds vind blåser över Guds församling. Och där, i Guds närhet, så säger Herren till oss: "Du är mitt älskade barn. Du är min son. Du är min dotter. Och det är dig jag har funnit mitt behag." Och jag önskar att du skulle kunna få känna det. Du som har varit kristen länge. Gud har behag till dig. Han glädjer sig över dig. Det står att han glädjer sig över dig med jubel. Kanske Gud i sin himmel tar danssteg av glädje över just dig. Kanske hoppar han högt. Kanske kläpper han händerna och gläder sig över ett folk i riksdag och säger: "Det är min glädje." Halleluja. Jag skulle önska att du fick uppleva det. Hur mycket Gud älskar dig. Och hur mycket han bryr sig om dig. Och i ditt hjärta, i ditt inre, finns nu barnaskapets ande som vittnar med din ande att du är Guds barn. Anden är med oss när vi finns där mitt i vardagen. Och anden utrustar oss till att möta frestelserna och övervinna dem. Nu måste jag skynda mig, jag har lite grann till här jag ska säga när jag sätter mig ner. Men Johannes döparen talade också om att Jesus skulle döpa i helig ande. Under den tidiga kristna församlingen hade man något man kallade för karismasmörjelsen. Och det var så här att när man döpte någon till Kristus så kom man upp ur dopgraven och fick nya kläder faktiskt. Och så hade man förbönstund och då tog man fram oljan. Och så smorde man den nydöpte med olja och bad om den heliga andes dop över den nydöpte. Och jag tycker det är en sån fin sak. Och jag tänker bland annat det där skulle vi ju försöka uppleva, återuppliva karismasmörjelsen. Där vi döper människor och där vi smörjer människor med olja för att det ska bli andedöpta. Ja. Vi behöver se till att människor i våra församlingar blir döpta i den heliga ande. Vi behöver lägga händerna på människor. Vi behöver be genom människor till andens dop. Jag tror det är jätteviktigt. Jag tror inte att det är någonting som är förlegat. Jag tror att det är någonting som kan komma starkare än någonsin i framtiden. När människor ska lösas och befrias ifrån allt möjligt konstigt skräp som de har burit på i åratal. Då behöver man få befrielse och bli fylld av den heliga ande. Därför att andedopet öppnar upp Guds ord på ett nytt sätt. Jag minns när jag började läsa Guds ord efter att jag blivit andedöpt. Jag såg Guds ord på ett annorlunda sätt än tidigare. Jag såg saker jag tidigare inte hade förstått. Och andedopet ger oss också frimodighet. Både i vår bön och i vårt vittnesbörd. Och att stå för vår tro. Visst behöver vi bli andedöpta i Guds församling idag. Visst behöver den unga skaran döpas i helig ande. Och visst behöver vi som har gjort andliga upplevelser återigen uppleva andens vind över våra liv. För andedopet och andeuppfyllelsen är portalen in i en andlig tjänst där nådegåvorna får fungera. Vi måste hjälpa människor till upplevelse av den helige ande. Johannes döparen pekade på Jesus och sa: han är den som döper i helig ande, och han vill döpa också idag. Och han vill röra vid sitt folk. Det var den första delen av mina tre predikningar jag ska ha. Nästa gång ska jag tala om en oas för helande och upprättelse. Det blir den 27. Herre, jag tackar dig för att du vill hjälpa oss att bli en oas på den här platsen. En oas där ditt ord förkunnas klart och tydligt till befrielse. En oas där vi får döpa människor till Kristus. En oas där människor får uppleva glädje på insidan som bara sprudlar och gör att vi inte kan sitta still. Jag tackar dig för att du vill göra oss befriade, Herre, ifrån människofruktan. Genom att du döper oss i helig ande och eld. Och du låter din eld brinna våra hjärtan, och det går inte att släcka. Herre, tack att du kom över din församling på nytt igen och gör oss till oasens folk. Jag ber om det i Jesu Kristi Nazareens namn. Amen. Amen. Halleluja. Kanske det är någon som vill prisa Herren och bara lyfta upp hans namn. Och sen ungdomar sjunger i lovsång, och så bjuder vi in till förbön. Och du som är förebedjare får vara med om att be för människor också. Är det någon som ber med oss? Halleluja Jesus. Shikiparairo rashtarias Jesus Kristus. Halleluja Jesus. 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 Halleluja Jesus. Jesus. Halleluja Jesus. Shibalagindo Jesus.